en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Måndag morgon och vi är mitt uppe i slutspel och kvalserier och jag vet inte vad det är, så mycket som händer, men här har ni mig, Julia Karlsson, och med mig har jag som vanligt Thomas Roos och Hans Abrahamsson. Hörrni, vi är mitt uppe i kvartsfinalerna. Hur gott mår ni nu när ni får vara på hockey varje dag?
Man måste ju direkt säga att det är en ynnest att få göra de här resorna och vara delaktig. Jag har ju sett 5 matcher de senaste 7 dagarna här. Resorna, det är lite långa resor ibland om man får vara lite så här gubbgrinig och sådär, och man liksom lever ju ett liv i en ryggsäck, kan man säga, men det som hjälper en att må bra, det är ju att det är fantastiska hockeymatcher och det är så nerv överallt där man är, och man möter människor som är glada och nervösa och det är så mycket känslor inblandade allting. Och jag intervjuade Linus Johansson efter Frölunda Färjestad igår och jag såg hur det bara spruta hormoner runt han. Liksom. Det är underbart då att få vara nära de här elitidrottsmännen då som verkligen lever sig in i sina matcher.
Mm. Ja, jag vet inte, Thomas, har du varit på någon Brynäs Malmö-matchen?
Nej.
Nej, men det är lite en annan stämning, kan man säga, runt om där. Jag märker att du har liksom... sugit i dig allt det här gottiga som är och det här positiva, och man kan torska en slutspelsmatch och man kan bli lite ledsen, men ställer man det perspektiv till det Malmö och framförallt Brynäs genomgår nu och deras supportrar och deras klubbledningar och kassörer, så tror jag nog att de hade tagit en slutspelsförlust alla dagar i veckan.
Men hur mår Ove Molin, det undrar jag, alltså han som är en Brynäs-ikon, för koppa in nu, alltså hur ser han ut, de ögonen i ansiktet och sådär?
Nej, men det är klart att det är pressat. Jag vet inte, det går inte att svara så mycket annat på den. Sen har han ju inte varit med på hela resan. Det är ju en man har bevakat den cirkusen i 20 år snart, så har man ju upplevt en del tränare som har gått igenom torktumlaren och som blir mer och mer pressad för varje omgång av de här 52, och sen ska eventuellt in i ett kval också, så mår de ju fruktansvärt dåligt. Nu har han kommit in precis nu. Jag vet inte om han har hunnit tänka så mycket heller. Och han har ju inte liksom varit med i den här negativa spiralen under säsongen på det sättet. Men det är klart att det är stentufft för honom.
Ska vi stanna där och börja med kvalserien, eller Brynäs Malmö?
Kanske kan göra det. Lika bra att städa av det på en gång kanske.
Ja, så kan vi gå mot gladare, så kan Thomas Roos få ta över sen med sin positivitet och sprudlande energi.
Ja, reser land och rike runt då.
Men hur går det? De ligger ju under med 0-3 nu, Abis, och du har väl sett varenda minut av de där matcherna. Vi ska ju se matchen tillsammans imorgon i Malmö där. Ska vi liksom förbereda begravningsknäck på Brynäs, eller kan det bli tidernas vändning, eller vad ska jag förvänta mig, du som har stenkoll på den här serien?
Nej, men alltså, det är ju matchboll för Malmö, och är det matchboll ska man väl alltid förvänta sig att matchen tar slut, tycker jag. Det är väl inget undantag den här gången, utan Brynäs gjorde väl sin bästa insats nu senast ändå. Grinar väl lite emot, kan man tycka, att de inte fick med sig en seger där, men Malmö spelar med ett väldigt lugn, man har väldigt liksom tro på det man gör och stressar aldrig upp sig. Duktig också på att utnyttja de lägen man får. Brynäs bjuder fortfarande på en del väldigt konstiga individuella misstag som man blir hårt straffad av. Så att det är väl 75-25 att Malmö vinner redan imorgon, skulle jag väl dra till med.
Jag får en känsla av att det är liksom lite copy-paste på fjolårets serie där. Det var ju 4-0 till Timrå och det gick ganska undan. Och sådär. Och får Malmö första målet imorgon, så vet du 17 om Brynäs orkar resa sig upp igen.
Jag tror nog att det är bra om Brynäs får första målet, för Brynäs har fått första målet i alla 3 matcherna och Malmö har vunnit ändå, så att jag tror inte att det spelar så stor roll faktiskt, men ska vara helt ärlig. Man fick till och med 2 första målen senast man var i Malmö och fick inte med sig segern då heller, så att jag tror väl Malmö har hittat ganska skönt flow där och ger Brynäs första målet och sen vända tillbaka.
Och vad innebär det, om vi ska lite större och flika gärna in här, Julia, med dina perspektiv. Vad innebär det för Hockeysverige eller Sverige om Brynäs inte skulle spela högsta serien. Det finns ju så många aspekter och nivåer i det här. Alltså tänk dig bara Hockeyallsvenskan, vilken serie de får. Om jag vore Erik Ryman så skulle jag veta exakt vilket lag jag skulle hålla på i morgon, för han är sportchef för Hockeyallsvenskan. Men då har du alltså Västerås, Södertälje. Nu ska ju något lag gå upp också, men jag bara räknar upp Västerås, Södertälje, Djurgården, AIK, Modo, Björklöven. Och så får de ner Brynäs också. Det blir fler SM-guld i svensk hockey om Brynäs åker ur, alltså i Allsvenskan, än vad som finns bland SHL-lagen. Det har ju aldrig skett förut.
Nej, och det är ju en tydlig trend lite grann att SHL-kartan ritas om. Att det kommer upp, vi har Örebro som har kommit upp på senare år, vi har Växjö.
Växjö,
vi har Oskarshamn, vi har Rögle. Så att det är nya tider, och så får vi se lite grann vilket lag som tas upp nu också från Hockeyallsvenskan. Nu talar vi en del för att det kan bli en så kallad klassisk klubb som går upp, men det är inte klart där än heller. Nej, men det är väl klart, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tror att Hockey Sverige överlever ganska stort utan Brynäs. Det tror jag inte är något problem. Det är väl kanske mera lokalt. Blir det väl väldigt speciellt skulle jag tro. Om du har haft elithockey eller högsta serien i 63 år i rad, som det har varit i Gävle, så är det klart att det blir ju en annorlunda vardag som väntar. Och i ett läge där man dessutom är väldigt, väldigt sårbar. Dels att man förlorar så otroligt.
Och sen blir det ju så tufft för de här lagen i Hockeyallsvenskan. För det är ett lag som går upp. Och nu, tidigare år har man liksom känt att det kanske var tre lag som har chansen att gå upp på något sätt. Alltså på riktigt allvar med arena, organisation, spelare, kvalitet och allting. Men nu ska alltså Brynäs ner och kanske tampas med Modo, Björklöven, Södertälje, Västerås och ja, Djurgården. Något lag går ju upp också, va? Men det är ju inte det HV gjorde, jag bara så tillbaka direkt. Det är inte lätt. Djurgården är inte favorit att gå upp i år. Och allting talar för att det kanske blir Modo eller Björklöven som går upp. För de har kanske de bästa lagen då. Men det är ju en tuff situation för Brynäs att studsa ner till det här getingboet. Det är ju det tuffaste getingboet som har funnits i Hockeyallsvenskans historia.
Och det jag tänkte fortsätta att säga där innan då var ju att det är ju så väldigt speciellt också med SHL. För dels har du alla kontrakt då som upplöses, och sen har du då en ekonomisk smäll på runt 40 miljoner. Så man kan ju tycka liksom att ja, men Brynäs har ju ett ganska bra lag, de kommer väl att klara att gå upp. Men det är ju alltså, de börjar ju om på noll eller minus ett då kan man säga, med att man måste bygga en helt ny trupp. Man har en budget som är säkert 20-30 miljoner mindre än vad man hade haft i SHL och så vidare. Så att det blir som en liten ny sport nästan att börja spela i Allsvenskan. Och det där brukar ju ta rätt många år att anpassa sin verksamhet till allsvensk nivå och kunna bygga ett lag som funkar i allsvenskan och sådär. För det är en speciell serie, så att jag tror att man har en extremt stor och tuff utmaning framför sig som säkert kommer att ta rätt många år.
Mm. Alltså jag tycker det, för jag minns ju den när HV gick ner, det blir en speciell stämning blir det ju i stan liksom, eller vad man ska säga, i bygden.
Men blir inte stämningen så här, vänds inte den liksom lite till att ja, men nu gör vi det här till en rolig resa, vi ska tillbaka?
Jag tyckte inte riktigt, nu som sagt, nu bor inte jag ju där på heltid längre, men jag tyckte nästan aldrig att jag kände att det var en, om man snackade med liksom föräldrar och vänner och folk som spelar i laget, så jag tyckte liksom inte att det kändes som att det var någonsin riktigt. Däremot så var det jag skulle komma till, att Hockeyallsvenskan dock är ju en ganska, det blir ju också en mer spännande liga. Det blir ju nästan mer spännande att följa vilka som tar sig tillbaka än vilka som vinner SM-guld liksom. Och det tänker jag är jävligt, kan man komma, om nu Brynäs åker ner, vilket är ganska sannolikt, kan man komma till den punkten, tror du, jävla avbrist, när det ändå är så fast att det ska vara i SHL?
Hur menar du då?
Alltså typ, skulle man kunna vända det här? För nu, jag tänker det har varit väldigt mycket...
Vända till något positivt menar du?
Ja, bara okej, nu kör vi Hockeyallsvenskan, fan vad kul typ.
Det beror nog väldigt mycket på vad som händer liksom. Vilket lag man får och vilken styre man får överhuvudtaget. Vem blir sportchef, vem blir klubbdirektör, hur ser styrelsen ut? Vilket lag sätter man ihop liksom på isen, om man kan skapa någon typ av framtidstro på grund av det. Och sen också naturligtvis hur det går då i serien till att börja med. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Jag fick ett sms från en tidigare klubbdirektör i en SHL-klubb. Han skrev: den 1 december 2023 kommer Brynäs att ligga på mellan 10:e till 12:e plats i Hockeyallsvenskan. Fallet kommer att bli lika hårt som för Modo och Leksand.
Modo har ju fortfarande inte kommit tillbaka till Högstadsserien.
Nej, precis. Så att man ska klart för sig att det är jättetufft. Och jag tror att den frågan du ställer om det handlar nog väldigt mycket om vad man gör. HV lyckades ju på något sätt. Man fick in Tommy Samuelsson tidigt. Man började liksom lägga ut det här lagbygget på sociala medier, när man fyllde på med spelare efter spelare. Det var ganska så bra spelare också som man fick in. Så där skapar man ju en liten hås. Sen handlar ju den säsongen egentligen bara om att gå upp, som du är inne på. Det kanske inte är att man liksom tycker att det är så här jättekul, utan det är väl mer så här bara att vi måste bara klara av det. Det blir kanske det med den känslan. Jag tror att det kommer att ta mer än ett år för Brynäs och komma tillbaka.
Och det är ju många, jag såg någon Björklöven har hållit på över 20 år och försökt ta sig tillbaka. Modo är inne på ganska många år nu också. Södertälje också. Så det är inte så lätt att bara ta sig tillbaka. Men tror du de här Bertilsson och Rudin kan liksom, men nu stannar vi kvar och fixa till det vi har ställt till med. Kan det bli en sån effekt, eller bara försvinner laget ner i liksom gavleån?
Ja, det är ju det man inte vet. Det kan vi ju bara spekulera i, som sagt. Det man kan konstatera är väl kanske att spelare som Greg Scott och Anton Rudin och Simon Bertilsson, till de löner de har, så har jag svårt att se att de är högattraktiva bland andra SHL-klubbar. Jag har väl också en känsla av att alla tre skulle tycka att det var lite konstigt att gå till en annan SHL-klubb. Däremot så finns det ju alltid ett alternativ att man väljer att köra en sväng utomlands. För att man tycker det här är för jobbigt. Men exakt hur de tänker och hur deras kroppar mår och sådär. Det är väldigt svårt att spekulera i det faktiskt. Bertilsson har ju inte sett speciellt fräsch ut. Sen smäller mot Örebro där, och Rudin spelar ju inte alls och sådär. Så att det är ju lite... Vi får väl se om de orkar. Men det är väl inte så att man känner att de kommer att dra till en SHL-klubb så fort säsongen är slut. Det tror jag inte. Men om de är kvar i Brynäs så är ju jättesvårt att spekulera i faktiskt. Men chansen finns väl, eller möjligheten, eller risken, eller beroende på vad man tycker. Sen kommer ju in på det där med Brynäs. Så mycket kommer ju handla om hur mycket stridigheter blir det nu efter degraderingen. Hur lång tid tar det innan man kan liksom samla sig runt någonting och börja bygga någonting. Det kommer nog att vara väldigt liksom infekterat och en hel del stridigheter, misstänker jag. Och det kommer naturligtvis, om det blir så, att ta enormt mycket tid och kraft ifrån att bygga en stark organisation. Så hur smidigt man löser det där, det kommer ju också bli nyckeln naturligtvis för hur man kommer att kunna gå vidare.
Och det här hoten som skedde efter matchen lördags, varför är man så, det är Abri som får ha nästa monolog här, men vad är det som sker, vad är det som gör att man kan ta till sådana här saker? För det hjälper ju inte laget. Om man håller på Brynäs så hjälper det ju inte laget att åka hem och skrämma upp lagkaptenens barn.
Nej, det förstår väl alla. Men det är väl en frustration, en besvikelse och kanske en del alkohol inblandat. Och sen så har folk olika bra omdömen. Och sen så... Vissa klarar inte av att hantera det på ett bra sätt. Gävle är ju en jättespeciell stad när det gäller hockey. Alla pratar ju hockey här liksom. Det är svårt. Jag vet att...
Och det finns bara ett idrottslag också att ha fokus på. Är det
ja,
inte så,
eller? Ja, Gävle IF i Allsvenskan för några år sedan. Men de är ju inte kvar där. Men jag vet att Peter Andersson... pratade med Sydsvenskan Kent Jönsson faktiskt efter matchen. Han har pratat med Peter Andersson om det här, och han sa att det var lite av en chock för mig faktiskt att komma upp till Gävle och vara tränare där, för att det var så mycket folk som var engagerade och som ville prata hockey och som ville liksom... Jag var inte riktigt beredd på att det var på det viset liksom, sa Peter. Och det är otroligt speciellt. Alla pratar egentligen hockey här och hur det går för Brynäs. Man börjar med det i affären. Man frågar inte hur folk mår, utan man frågar hur står det till med Brynäs egentligen. Alltså, hur ska de...
Men kan du gå på nian idag, eller är det omöjligt? Möjligtvis skickar du iväg frugan dit, eller hur gör du?
Nej, jag har ju inga problem att gå dit. Men man får väl vara beredd på att man får svara på lite frågor om Brynäs mående. Så, det är ju inte liksom att det är något, det är inget större problem än så. Men var du än går så får du vara beredd på att du kommer att få frågor om Brynäs. Och inte minst då när det går tungt, vilket du har gjort i 6 år i rad nu, så är ju folk ännu mer engagerade än de har legat i mitten skiktet typ sådär. Så att det är jättespeciellt här och jättetråkigt också naturligtvis att det blir de här hoten. Det tar ju kanske också bort lite grann fokus från vad ska jag säga då, från kritiken och liksom vad man behöver göra bättre och sådär. Jag menar, vi har ju pratat om det tidigare med Isak Brännström. Vi hade ju en liknande episod då när vi avslöjade att Isak Brännström liksom skulle gå till HV och hans sambo fick motta hota hemma vid dörren där. Och klart, man rannsakar ju alltid sig själv också efter den här typen av händelse. Ska man sättet man skriver på påverka det liksom, att det blir så här, ska jag sluta skriva på det sättet, ska jag vara försiktigare liksom, det är en hel, det drar ju med sig mycket, mycket funderingar och sådär som när sådana här saker händer naturligtvis, vilken skuld har vi i att det blir så här och så vidare.
Men har du mått dåligt för att du har skrivit tufft om Brynäs? Alltså efter de här hotbilderna?
Nej, jag ser inte att jag har mått dåligt av det. Men däremot har jag funderat. Det gör väl alla sunda människor, så funderar man väl på. Är det någonting liksom, i det jag har skrivit som har kunnat liksom påverka? Har jag kunnat gjort någonting annorlunda? Jag landar väl på något sätt i att det inte är på det sättet. Utan att man måste ju kunna vara... Om vi ska sluta och skriva på grund av de här sakerna, så har ju på något sätt de här idioterna vunnit då. Och så länge det är konstruktiv kritik så måste vi ju naturligtvis fortsätta med den typen av journalistik. Det tror jag väl de flesta är överens om.
Vill ni höra en intressant grej som jag såg på Tråkhockeys Twitter under helgen? Det handlar om vilka lag som Luleå har mött i omgång 16 av SHL. 2021 möter de HV71 i omgång 16. HV åkte ur SHL. Året efter så mötte Luleå Djurgården i omgång 16. Djurgården åkte ur SHL. Och kan ni gissa vilket lag som Luleå mötte i omgång 16 den här säsongen?
Får man gissa Brynäs nu då, eller?
Ja. Undrar om något lag vågar möta Luleå nästa år i omgång 16.
Luleå får stå över omgång 16 i läget, de får inte köra.
Ja,
spännande precis, att se när spelschemat kommer där.
Ja, men det är ju helt otroligt att det kan finnas en sån där trend alltså.
Ja, det är det. Vi får se nästa år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Har ni något mer ni vill tillägga om Malmö-Brynäs nu? Det sista avgörande imorgon.
Jag tycker vi kastar oss vidare nu mot något mer positivt, så att vi liksom inte blir den här negativa podden, den här gubbpodden som, utan nu tycker jag att vi kastar oss över det här mysiga, härliga festen.
Vi går tillbaka till attityden som Thomas Roos kom in med, bubbligt och härligt och kul.
Ja, men det är inte bara, vi har inte bara hela SHL, vi har ju hela Hockeyallsvenskans slutspel som har startat liksom helt fantastiskt, när AIK Västerås bråkar lite med Modo och Björklöven. Det är ju helt underbart. Man vill ju att varje dag på hela året ska vara som de här kvällarna är. Man kan börja, igår kunde man börja 3, då gick jag till Skandinavien, kollade på Frölunda och Färjestad, och så kommer man hem. Och så kikar man på en hockeyallsvensk drabbning som går till förlängning givetvis. Jag vet inte hur många kvartsfinaler som alltid går till sudden death. Alltså det är en magisk tid det här. Man vill att den bara ska stanna upp och bara vara så här för evigt.
Ja, det är mycket att hålla koll på. Men ska vi börja med Färjestad och Frölunda, på tal om lag som bråkar med varandra då kanske?
Ja, den har vi varit på båda två den här veckan faktiskt.
Ja,
jag tror det är den enda matchserie vi har varit på, alltså inte tillsammans, men varsin match i alla fall.
Det var en bättre stämning på, du var ju fredags i Karlstad, jag var igår i Skandinavien. Det är två olika kulturer, märker jag. Det är lite mer familjärt, kisscam, t-shirtsregn och sådär. Jag upplever att det du fick vara med om i fredags, det säger de var bland det jäkligaste vi har varit med om i svensk hockey.
Ja, alltså, nu ska vi nog också komma ihåg att det är olika på veckodagar. Hade det varit tvärtom så tror jag att det hade skilt i stämning. Hade man spelat fredag kväll i Skandinavium och en söndag eftermiddag i Löberg, så tror jag faktiskt att stämningen hade varit annorlunda. Man ska inte dra till med för stora grejer. Det var ett jättebra tryck i Karlstad, men jag har ju fortfarande finalserierna, så de kommer inte, de slår man inte på Luleå och Färjestad, men alla stod upp i 60 minuter och bara skrek. Där var vi inte i Karlstad i fredags, men det var en underbar kväll där, och jag tycker att Färjestad gör otroligt bra. Man pratar om den här svårigheten att liksom det här som Modo och Brynäs och kanske Djurgården och det här liksom lever lite grann med att liksom den här traditionen på något sätt blir ett ok som blir tufft att hantera, och det är många som tycker och tänker att det var bättre förr och man har svårt att anpassa det till det mer moderna. Men där tycker jag väl Färjestad är överlägset bäst i klassen på det där, att jag tycker att man både har den här traditionen och även liksom har hängt med i tiden och anpassat hela liksom sin verksamhet och sitt arrangemang på ett sätt som är grymt imponerande, måste jag säga. Där kan många av de här äldre klubbarna kan se och lära mycket där, tror jag.
Så att prata med Henrik Lehmann inför matchen, så att vi just pratade liksom om intro och sådär. Och han tyckte ju Rögles var bäst. Rögles och Färjestad tyckte han var bäst. Jag vill ju peta dit HV också då. Men Frölunda slängde ju in ett wildcard igår då, när Simpson då sjöng live i arenan. Och då finns det en trend att varje gång han har sjungit live så vinner Frölunda. Och den trenden håller ju fortfarande i sig då. Så att det kanske blir Simpson live även på, vad blir det nu då, tisdag, torsdag igen då i Skandinavien. Nej, men det var bra tryck i Skandinavium. Spännande match, böljade fram och tillbaka. Jag trodde det var klart när Frölunda ledde med 2-1 och så var det 2-2. Och så gjorde då Louis Eriksson 3-2-målet där på en fantastisk styrning. Jag vet inte vad han hann med klubban där. Och det var alltså, han är ju 37 år, det var 19 år sedan han gjorde mål i en slutspelsmatch i Sverige senast. Då. Så att det finns så många nivåer, det finns så många vinklar på de här matcherna, så att det är magiskt. Det är lättsamt för oss att bevaka, för det finns så mycket. Vi har Linus Johansson och Joel och alla bara matar på. Roger Rönnberg delar ut stick på presskonferenser och sådär. Alltså det är skitkul kvartsfinalserie.
Ja, jag tycker Frölunda, jag är ju Färjestad som favorit i den här serien. Jag tycker att Frölunda har kommit upp väldigt bra. Nu vann de igår, men de gjorde även en bra match i Karlstad där man tyckte man vände runt den där matchen och ledde 2-1 fram till Borgmans, kallar det väl ett litet hjärnsläpp va, i min tyckare tror jag, drog på sig ett matchstraff då med en ny bentackling, och där vände väl matchen över till Färjestad. Men så här långt så tycker jag att Frölunda har gjort det bra.
Innan det ser jäkligt vass ut där ute. Ja, jag vet inte hur han var i fredags.
Ja, men det som jag framförallt gillar med Frölunda faktiskt så är det ju deras powerplay-spel som jag har. Jättebra mål i Karlstad, jättebra powerplay-spel innan Innala är det väl som gör målet där i powerplay också. Nu hade man väl några som inte var riktigt lika bra efter det, men just att man, det har ju inte varit bra under säsong, Frölundas powerplay riktigt. Och där har man ju, får man igång det och får det bra så har man ett lite trumfkort där, skulle jag vilja säga. För det är kanske något man har räknat. Och det jag gillar framför allt är att tidigare har allting kretsat så mycket runt Ryan Lash, tycker jag. Och det har tagit ganska lång tid och han ska stå och mecka och greja och hitta den där perfekta passningen hela tiden. Nu tycker jag man spelar med mycket större attack. Man involverar fler spelare, det går fortare och man tar verkligen pucken mot mål snabbt. Och det där tycker jag många har att lära. Passningstempot är högt, man går på snabb attack. Och det gillar jag. Och den här...
När det stod 2-1 år så hade de ju ett 5-3-läge i powerplay. Alltså 5 Frölunda spelare mot 3 Färjestad-spelare. Det powerplay var jag väldigt besviken på. Jag trodde nästan att de skulle döda matchen där. Men där kändes som att det var grundserie powerplay igen då. Ja. Och jag tycker faktiskt att Ryan Lash står och kladdar mycket fortfarande också. Ja. Alltså jag tycker att han, det är precis som att det går inte att ändra det där systemet med Joel framför mål. Ryan Lash på vänstersidan och så vidare. Och åker fram och tillbaka och fiskar liksom med klubban och sådär. Visst, det går bra ibland, men det blir lite sekt. Det är lite 90-talshockey känns det som.
Ja, det var väl det jag kom till där också, liksom att det vart inte riktigt lika bra. Så jag tror att 5-3 blir lite, att då sänker man pucktempot igen. Men jag tycker att både det här första målet i Karlstad och första målet i Skandinavium, det är ju så Frölunda ska spela i sitt powerplay. Och där, och söka Joel, han är ju involverad i båda de två målen som de gör där. Och där han står i sin position, han är jättestark. Men just att... att fler spelare är involverad, passen kommer snabbt. Det tror jag är nyckeln för Frölunda.
Mm, vi var inne på det där, knätacklingen från Andreas Borgman. Det var inget snack om saken på den egentligen, va?
Nej, jag tycker inte det. Alltså. Jag tycker den är... Rönnberg var ju liksom... Nej, han tyckte väl inte på presskonferensen. Det är skenben mot skenben. Och det är liksom här, ja, han klev upp och spelade sen och sådär. Men jag var tvungen att ställa frågan. Liksom, är du inte irriterad på Borgman att han riskerar den situationen överhuvudtaget? För det är ju... Jag tycker inte han ska behöva göra det. Och det sa han. Jo, det är klart att det är det. Typ så här. Och så va. Och lite där landar man. Alltså jag har respekt för att det går fort där ute. Och det är massvis. Det är tusentals beslut varje spelare ska ta under en match. Och det blir fel ibland. Men... Alltså en så viktig spelare, och jag tycker att den är väldigt, väldigt onödig, och han har gjort det tidigare också, så att det straffar laget otroligt hårt det han gör där, och jag tycker inte att det är mycket att säga om, och han är ju återfallsförbrytare, och nu blev det 3 matcher till, va? Han kanske hade fått 1 eller 2 då, om inte hade varit återfallsförbrytare, nu blev det 3 då, avstängningar, så att, men nu får han ju spela i alla fall igen då, i och med att Frölunda vann, så hinner han väl tillbaka åtminstone.
Men slog den inte väldigt fel det här som Rönnberg pratade om? Det var väl nästan mer kanske dagen efter den här matchen, om värdegrunder och att Frölunda spelare står upp och han är så glad att de gör det. Och mellan raderna och indirekt så pekar han ju ut då Ejdsell som att han förstärker. Ja. Men nu var ju Ejdsell justerad och kunde inte spela igår, så då har han ju inte förstärkt. Då blev han ju skadad. Jag kan väl gissa att en kraftig lårkaka, eller vad tror du?
Ja, jo, men det är väl så jag pratade med Ejdsell efteråt där och... Som vi var inne på tidigare i den här podden, han är ju väldigt öppen och spontan människa och sådär. Han sa att han hade haft väldigt ont. Nu kan ju han vara en väldigt bra skådespelare också, men han känns väldigt ärlig. Han sa att de blev masserade som tusan i omklädningsrummet och gick ut och spelade, men det gjorde ont. Ja, det lär väl vara ännu värre imorgon, sa jag. Ja, det kan du räkna med, sa han. Och det är ju ofta det med den typen av skador också, att det kan gå bra så länge man är varm och inne i det och kan spela. Men sen kan det göra... förbaskat ont dagen efter och sådär. Och tror väl inte Frölunda eller Färjestad heller ville chansa kanske riktigt med honom heller, i och med att man hade 1-0 i matcher och borta matcher och lite sådär. Så att hade det varit en 7:e avgörande hade han kanske spelat då.
Mm.
Men nej, jag håller med att det kan bli fel, och nu kommer ju varenda situation med Frölunda spelare att liksom granskas med lupp efter Rönnbergs uttalande. Jag tror man ska passa sig för den typen av liksom att generalisera och säga att vi är liksom laget som står upp och spelar, för att jag tror att i alla lag och i alla matcher så finns det situationer där man till viss del förstärker saker, och det handlar ju också om att man vill visa på att det är en oschysthet som har begåtts, så det är ju en liten gränsdragning det där också, vad man, i vissa fall kanske man måste, man har klubban mellan benen, man kanske måste ramla för att få med sig den där utvisningen, för domarna tar inte det där spelförstörande momentet annars och sådär, så att jag, det är ju inte bara svart eller vitt, även om jag har varit kritisk mot många förstärkningar, så ska vi väl också ha klart för oss att i vissa fall så felfördelas man åt andra hållet om man aldrig gör någonting heller. Jag tror inte att det är hållbart på sikt att bara liksom stå upp och bara köra på heller. Ibland måste man också påkalla domarens uppmärksamhet.
Det var ju det enda Färjestad matade på efter matchen igår. Att det var så roligt och bra att få möta Frölunda som är så stora och starka och aldrig lägger sig ner på planen. Det var så fantastiskt, tyckte Färjestad, att de fick möta just Frölunda som aldrig lägger sig ner liksom då.
Ja, men samtidigt är det ju underbart på de här profilerna med Roger Rönnberg, Linus Johansson, underbar intervju liksom. Jag måste säga att Linus Johansson är ju liksom grym på isen, och han är ju grym utanför också. Vi ska vara tacksamma att vi har dem här. Jag har ju stått och gjort intervjuer med kaptenen som inte svarar god dag yxskaft ens en gång utan att behöva nämna någon namn. Och vilken liksom... Vilken bra representant han ändå är för sin förening som kapten, Linus Johansson.
Och han är så känslosam. Han är så känslosam. Det går inte. Han kan inte trycka på stopp. Det finns inte hans bok. Så
nej, och sen är han...
jag kan säga att han var fram till domarna hela tiden igår. Och det är ju ett sätt för att liksom försöka påverka domarna. Om man tycker att Joel pratar mycket med domarna så är ingenting. Linus var där vid varje avblåsning han var på isen.
Ja, sen beror det lite på hur man har dialogen också. Jag menar, har man en schysst dialog med domarna så tror jag att de tycker att det är okej. Okay, att man liksom ändå kör med...
Fast jag tror Linus har det. Jag tror
ja, han... Jo, jag säger det.
Jag tror Linus har en sån känsla.
Ja, och är man bara gnällig så slår det fel. Men sen tycker jag han är otroligt skicklig spelare också. I första halvan av matchen kände jag att han åkte bara och smällde på lite. Spelade väldigt fysiskt och jag kände att han behöver få ut lite... Alltså han är för skicklig spelare för att bara åka och smälla på. Och i andra halvan av matchen tycker jag verkligen liksom att han gör det. Och börjar liksom spela med pucken. Och hans sätt att täcka pucken och vara stark i det området runt mål är ju häftigt. Nej, det är ju... Det är ju en spelare jag gärna skulle ha med mig i ett slutspel om jag vore tränare.
Han startar både powerplay och boxplay. Mm. Precis som Joel.
Ja. Nej, det är lite så här. Tänk att Djurgården inte ville betala för Linus Johansson. Det kanske var det som...
Gjorde att de åkte ut.
Ja. Inte så långt ifrån kanske i alla fall.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men vi går över till, vilken ska vi ta? Vi kan ta Örebro-Timrå då. Där är det ju den enda som faktiskt står 2-0 i matcher. 2-0 till Örebro. Vad säger vi där?
Ja, men Thomas har ju sett dem live. Jag har bara sett på tv, så jag tycker Thomas får börja. Han har ändå sett en av de matcherna live.
Jag såg ju första matchen och då tyckte jag Örebro blåste över Timrå totalt. Så jag tyckte att det var liksom... Ja, jag tyckte det var klassskillnad. Örebro är ett bra slutspelslag också. Och jag får en känsla av att Örebro-gruppen har kommit ihop också. Man tappar ju Abols nästa år. Man tappar Niklas Eriksson i alla fall från båset. Man tappar Linus Öberg. Man lät tappa Leo Karlsson till NHL och så vidare. Jag tror de här har liksom kommit samman och att det blir lite sista natten med gänget. Jag får den känslan att nu är det liksom, ja men det är vi några veckor till. Nu ser vi till att avsluta snyggt och bra. Den känslan får jag när jag ser det här laget de kan nog stöka med många lag i det här slutspelet.
Ja, de känns väldigt bra förberedda. De har fått en ganska perfekt resa på något sätt också, Örebro. Man har varit med i slutspel tidigare. Man kommer fyra nu, vilket är ett jättebra utgångsläge att starta för att vara Örebro. Jag tycker man verkar ha en fräsch trupp. Bra bredd på truppen. Bra fjärde kedja med Lionen där som vi minns som en riktig slutspelshäst ifrån tiden i Växjö. Som kan käka upp motståndarnas största stjärnor. Man har fortfarande sparkapital tycker jag i Lane och kedjan där med Bromé och Emil Larsson. Men man vinner matcher ändå, va? Så att jag tror också, vi får se här nu om Timrå kan sprattla emot. Det kanske till och med blir en hyfsat enkel resa för Örebro. Man ska ju passa sig för att säga det, men det kanske blir 4-1 i matcher. Man kanske får ännu mer tid att vila upp sig. Ja, nej, de blir luriga och har att göra med framöver här. Jag såg väl delar av matchen lite grann i efterhand där. Framförallt i fredags var det väl, Thomas, va? Jag blev väldigt förtjust i Oliver Eklind där, som jag tycker var riktigt bra i den matchen, måste jag säga. Men nej, de har många spelare som går i tung trafik tycker jag. Och det är väl lite grann det slutspel handlar om också.
Du sa ju det, om det var förra podden då, att när man är i Örebro så sitter ju pressläktaren sitter ju helt perfekt till. Så man kommer ju så nära isen och nära båset. Det gör ju att varje match man ser där blir nästan bra, för att det är så, man är så inne i matchen. Och då är det så fantastiskt att se hur Bromé var på Dahlén hela tiden. Första tekningarna, så de var ju nära att bli liksom wrestling mellan dem. Då. Jag tror Bromé håller på och nöter sönder Dahlén. Och sen hade du samma sak, Lander och Emil Pettersson och här, de var på Linus Öberg tror jag var i Örebro hela tiden, för de tyckte han förstärkte. Och det här ser man ju så tydligt när man är så nära båsen. Och jag bara hoppas och fortsätter att det blir den här hetsen i den här matchserien.
Ja, jag tror att lite känslan är att Timrå har gjort sin säsong. Nu är man, ska man vara jätteförsiktig med att hålla på med det här. För det kan mycket väl vara att de vinner i tisdagen igen här, Timrå. Men det känns väl lite som att det är större hunger i Örebro. Man är lite bättre förberedd för det här. Man har lite mer rutin också från just att det här att ladda om till ett slutspel efter en bra grundserie. Så att, det luktar mycket, mycket Örebro faktiskt.
Från den jag sett i Örebro nu då, ni pratar mycket om att det är en stark grupp och att de kan gå långt. Hur långt tror ni att de kan, alltså vilka lag kan de skaka sen? Kan det bli en final för Örebro?
Ja, men det är väl klart att alltså, om vi tittar på att det går som tabellen visar, så är det ju Växjö i en semifinal. Och ja, de kan absolut störa Växjö. Man var ju jättenära för 2 år sedan där, när Växjö gjorde rent husen i finalen när de mötte semi och sådär. Så att, ja, nej, det är klart att de kan göra det. Jag har väl inte trott kanske på Örebro som ett guldhot eller finallag. Men det är väl klart att vi får se lite grann här hur... De är ju inte liksom chanslöst mot något lag. Det är de inte.
Det är ju de här kommande dagarna. Alltså nu har ju kvartsfinalen börjat satsa. Rögle skrällde mot Skellefteå. Skellefteå kom tillbaka och vann nu i Ängelholm här i förrgår. Alltså, någon skräll kan det bli i kvartsfinalen, alltså i match 1 eller 2. Men nu kommer ju de här serierna sätta sig. Det blir ju väldigt spännande att se om hur Luleå kommer stå upp mot Växjö nästa match. Och hur Skellefteå behandlar Rögle nu när de har fått tillbaka hemmafördelen. Man kommer att två, tre dagarna så avgörs det. Att vinner Skellefteå och Växjö, ja, ta ledning med 2-1 i matchserien, 3-1. Ja, men då är det kört. Men kan det laget de möter stöka lite till, då har vi ett väldigt spännande slutspel. Och jag får en känsla av att det är många lag som kan ta hem det matt i år. Jag ser inget superlag det här året.
Nej, det blir intressant. Men tror ni att... alltså det här, så, nu går Timrå in och har 2 förluster. Liksom. Det är helt kört att försöka ta ikapp det mot ett starkt Örebro.
Ja, du måste tänka så här också, att nu är det bästa av 5, eller att det kan vara 5 matcher kvar, och av dem så måste Timrå vinna 3 på bortaplan. Det är tufft.
Ja, nej, 0-0-2 har ju många lag vänt, så att det är klart att det finns en möjlighet fortfarande för Timrå. Jag menar, vinner man nu i Örebro så är det ju lite grann tillbaka på noll, att man i alla fall har chansen att kvittera på hemmaplan, och då är det bästa av 3 som återstår, så att det ska ju absolut inte räkna bort Timrå. Det kanske är det här läget som krävs för att de ska börja spela lite mer desperat, för att jag tycker nog inte riktigt att man har varit där, framförallt inte i första matchen så kändes de... Nej, inte riktigt slutspels-ready. Men som sagt, 0-3, det är i princip omöjligt för svenska lag att vända, har vi ju sett. Inte för schweiziska och NHL-lag, men för SHL är det jättesvårt i alla fall. Eller omöjligt. Men 0-2, det är det fortfarande match. Men det blir ju nyckeln. Nyckeln blir ju nu på tisdag. Alltså vinner de inte den, så då är det lång uppförsbacke, som Ove Molin sa efter Malmö-match.
Om vi går över till... de sista 2 kvartarna då, där båda lagen har, jag vill säga skrällt, men det är lite starkt. Men vi börjar med Skellefteå och Rögle då. Rögle har ju tagit med sig lite energi från åttondelarna och ja, men tog första matchen. Vad säger vi om den matchen? Eller om den här kvarten?
Jag tycker det är roligt att Linus Söderström är tillbaka i svensk hockey. Pratar lite med henne efter matchen. Det är en trevlig kille som man trodde att liksom karriären bara skulle ta slut och spolas ner i avloppet. Han har via Nordamerika och Finland kommit tillbaka, och nu har han ju stor chans att ta ett nytt SM-guld den här säsongen. Han vann ju med HV71 2017, tror jag var. Jätteroligt att han är tillbaka, en så fin och trevlig kille alltså. Han är 5+.
Ja, nej, men jag tycker att Skellefteå har ett väldigt bra byggt slutspelslag. Och jag blev väl ganska besviken, måste jag säga, över insatsen i den första matchen mot Rögle. Där man på nytt inte kändes liksom, lite som mot Färjestad förra året. Man inte riktigt är redo. Och det kan jag väl tycka inte känns så jättebra. Nu var man ju...
Såg du Podas passning till Jonsson vid 0-1-målet?
Ja, i Ängelholm pratar de om nu. Ja. Absolut.
Jag fattar inte hur han hinner med och ser det där. Eller om det är en interna variant eller någonting. Alltså jag fattar inte på den här tiondelen hur han hinner tänka till att Jonsson kommer komma där borta. Det är fantastisk passning.
Ja, han har ju ett väl utvecklat spelsinne på då. Så att, nej, och det jag tänkte säga var väl att de var ju lite med ryggen mot väggen nu nere i Ängelholm där. Det var lite upp till bevis verkligen. Och det svarade man väl upp bra på. Och tog tillbaka hemmafördelen igen och vann den matchen. Så att där 0-2 igen, som det var mot Färjestad för ett år sedan, det tror jag. Ja, det hade blivit inte lika tufft som det var på Färjestad, men tufft i alla fall för Skellefteå. Så det var ju otroligt viktig seger och så en otroligt viktig liksom karaktärsvinst för dem också. Så att nu ser det väl ut som våra tips kommer att hålla även i den kvartsfinalserien då, att Skellefteå kommer att vara numret större. Jag tror att Rögle kommer att få tufft att stå emot där. Framförallt så hade man tre väldigt tuffa matcher mot Leksand också som kommer att ta ut sin rätt här i den här kvarten, tror jag.
Mm. Det tog ju dock jävligt lång tid innan Skellefteå...
Det stod 0-0. Det var nästan en olidlig match då, för att vi sitter ju där och så tänker man på vinklar och så vill man gärna att något lag ska vinna. För då börjar liksom våra huvuden snurra på liksom olika vad vi ska göra efter matchen. Och när det är 0-0 så där länge och ganska tillknäppt, man sitter där och liksom vänds och vrids fram och tillbaka. Så det var skönt att det blev 0-1 och 0-2 och så där liksom då. Rögle har ju vridit till, jag har inte sett dem jättemånga gånger under grundserien, men jag har ju sett dem i alla fall live på tre matcher i det här slutspelet. Och de har ju vridit till sitt spel. Man brukar prata om den där bussen man parkerar. De har nästan fem man som står på egen blå och väntar. Det blir ganska tillknäppt hockey när Rögle spelar nu. Mot Leksand var de ju extremt effektiva och då var de ju också i första matchen mot Skellefteå. Nu var man ju inte lika effektiva här på hemmais då, men det blir inte så många målchanser när Rögle spelar hockey i slutspelet 2023.
Nej, och det tror jag är hela deras matchplan också. För börjar byta chanser med Skellefteå så är det ju definitivt illa ute. Det är ju inget du ska som är hälsosamt att pyssla med. För där är ändå Skellefteå bättre när det blir det böljande spelet. Sen är det ju två väldigt bra målvakter. Rifalk har ju verkligen studsat upp i slutspelet här. Och Linus Söderström har väl varit säsongens bästa målvakt. När han har varit frisk och hel och så. Så att det spelar väl in också. Till att det var, och plus att det var en väldigt, väldigt viktig match. Och då har det ju en tendens att man är väldigt noga med allting i båda lagen. Och det såg vi väl lite av där i lördags.
Vi går över på den sista kvarten som vi inte har snackat ner ännu. Det är ju Växjö-Luleå, där Luleå ändå har tagit en match också. Vad har ni för tankar kring den kvarten?
Jag var ju i Växjö och jag fick väl känslan att Växjö är väldigt skickliga på att hålla pucken. Alltså man slänger inte iväg speciellt mycket. Man är väldigt kontrollerad i sitt spel. Jobbig att möta på det sättet, att du får jaga väldigt mycket utan puck. Jag tyckte väl inte Luleå kändes lite som att de var kvar i segern mot Oskarshamn på något sätt, på ett negativt sätt. Att men man var lite nöjd, man hade lite svårt att ladda om för den första matchen i den nya serien, nya slutspelserien då, så att säga. Så jag var lite så här och tänkte, men gud, ja, Luleå liksom, känner de att de har gjort shit nu i år? De har inte lag för att gå för guldet, man har gått till kvartsfinal, finns inte den där hungern och så. Nu såg jag inte så jättemycket av matchen i lördags, för jag satt och kollade på den i Ängelholm. Men jag förstod att det kom ut ett mycket... Växjö vann i alla fall tämligen enkelt i jag tror Luleå sköt 9 skott i torsdag, ska jag säga. Och Luleå kom ut bättre, spelade bättre och visade verkligen att man vill göra match av det här. Och det är bra, för att det här kändes annars som att det kunde bli en ganska så här odramatisk serie som Växjö bara hade seglat ifrån i. Så att positivt för Luleå, och stor eloge till Joel Lassinantti. Vi har ju våran nollexpert Thomas Ros här. Han gick väl förbi Stefan Livs nollarekord nu, Lassinantti, va?
Ja.
Vet du antalet också?
Nej, vad var det? Jag var ju delaktig där. Jag mässade lite med Stefans son Herman där. Och sen skickade väl en grattishälsning till Joel. Är det 42 eller 43 eller vad var det, någonting sånt där? Någon får kolla upp det i alla fall. Men det
pratar vi både SL. 45:e nollan i karriären och är med det i kapp Stefan Liv flest antal nollor. Men det här kanske var en gammal. Det kanske är uppe i 46 till och med eller något sånt där. Nej, vi sitter väl. Han har gjort det jättebra i alla fall, Lasse Nanti. Ja. Det kanske till och med 46 då i så fall, om han tangerade liv med 45. Så att, ja.
Men du ska veta också, Abris, att tänk dig vad Liv gjorde. Han höll alltså nollan i fyra finalmatcher på 00-talet. Det är ju helt otroligt. Varje match som HV vann, jag tror det var, kan det vara mot Färjestad eller något sånt där, så höll han nollan.
Jo, och jag tycker inte om att jämföra målvakter egentligen på det sättet. Jag tycker de är så stora på sitt sätt allihopa. Så att, det förminskar ju inte på något sätt Livs prestationer med att han inte längre har rekordet, om jag säger så. Utan de är grymma på sina egna sätt, oavsett om de har 45 eller 46 eller 47 noll.
Tror ni att Luleå kommer kunna stå emot här då?
Nej, jag tror inte det. Jag tror de får liksom Växjö ha mer spel, mera skills i sitt lag än vad Luleå har. Luleå får jobba så otroligt hårt liksom för sina segrar. Så att jag tror inte att Luleå räcker till över sju matcher. Man också en, jag är lite inne på, man har en tuff åttondel mot Oskarshamn där i benen också, som jag tror kan bli jobbet. Nej, jag håller fast vid Växjö.
Mm. Det är ju det, kollar man på tabellen så skiljer ju väldigt mycket poäng med de här lagen, och då ska ju Växjö gå vidare då. Men nyckelmatcher blir ju här nu den här veckan, de här kommande tre dygnen. Det är då det avgörs då. Om Luleå stökar till det så det står 2-2 efter fyra matcher, då är det nära, då är det bäst av tre, då kan nog allting hända. Men går Växjö ifrån och tar liksom, vinner de två kommande matcherna, då har man 3-1 överläge.
Det man ska säga också är att Luleå är nere på fem backar nu då. Man har både Sellgren och Jonathan Andersson borta resten av slutspelet. Det hade väl Jonas Berglund som spelade back där nu senast. Så att man kör på fem backar alltså i ett slutspel mot Växjö redan i kvartsfinal då. Så att det här kommer ju att bli, jag vet inte hur mycket Oskar Engsund spelade i veckan, om det var typ så här 120 minuter eller någonting inräknat med Oskarshamnsmatcherna också där och sådär. Så att det är en enorm belastning på de här backarna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi tittar till slutspelet än så länge som ni har sett, vad har ni för spelare som sticker ut?
Ja, jag har ju nämnt Linus Johansson och Oliver Eklind. Det är ju två stycken som jag i alla fall har fastnat för så här långt då. Spontant.
Tycker Innala såg väldigt bra ut i Frölunda när jag såg han igår. Tyckte han var en sån här härlig speldosa. Han kryssade igenom Färjestads försvar där och gjorde de här fina dragningarna när man lägger pucken mellan klubba och skridsko på motståndarna. Det är så härligt när de har den här, de har full koll på vad som sker. Så han sitter fast på min näthinna. Sen gillar jag ju Leo Karlsson. Jag har inte sett han så mycket den här vintern. Men jag förstod ju att både Niklas Lidström och Arizona satt ju bredvid mig på den här matchen. Och de satt och kollade på varenda lite millimeter han gjorde på isen. Han hade ju något friläge där när man drog ifrån Timrå-laget då. Och la upp den liksom lite på backen och skulle sätta den med missa där. Om det hade kunnat bli ett så här liksom riktigt klassmål tror jag, om man hade fått till det.
Ja, det jag sett av Leo hittills så känns det lite som IVM, att det är lite slow start måste jag säga på slutspelet. Vi får se om han är nog lite beroende också av att få lite utdelning poängmässigt för att växa där. Och där har vi, tycker jag, Örebro har ett sparkapital. Sen måste jag väl nämna Jonathan Podas, som jag tycker är en... pratar lite om det här med Linus Johansson och fighting face och krigarinställning och sådär. Jag tycker Podas är en... är på samma nivå där. Grym tävlingsinstinkt och dessutom så otroligt skicklig som han är. Så är det ju lite hela paketet på något sätt som du får i honom.
Och med det så lämnar vi kvartarna. Jag tänkte innan vi stänger ner för dagen så ni avslöjade ju förra veckan att HV71 har fått en ny coach. Jag tänkte vi kan bara nämna det också. Lite så övrigt från lagen i ingenmansland just nu.
Men vad känner du som HV-supporter där då? Vart du glad när det namnet kom fram, eller vart du besviken?
Jag är inte uttalad HV-supporter, Thomas Ros. Kan inte försöka, du okay. försöker liksom lägga på med alla lag här. Först Gnaget och sen HV.
Ja. Ja, men om du slår upp text-tv, använder du text-tv någon gång på tvn?
Jag använder text-tv, ja.
Ja, men om du slår på 377 och kollar målservice då, vilket lag kollar du på då?
Men då kollar jag ju på HV.
Ja, exakt, ja.
Ja, men det är väl ett lite intressant val kan man tänka. Men det är ni som är experterna, det är ni som får tycka till här.
Vi får också berätta att inte är HV har inte offentliggjort det ännu, men vi är väldigt säkra på att det blir Montén då. Vi tror väl att han var klar ganska tidigt för HV71, det vill säga att de skakade tass på att oavsett division så kör jag. Och sådär. Reaktionen ner från Jönköping har väl inte varit att de är sådär jättenöjda med det. Men han är bra person, bra kommunikatör, varit med länge. Kent Nubben Norberg sa ju i någon YouTube-intervju här att han vill ha en tränare som kan utveckla unga spelare. Montén har en erfarenhet från att vara JVM-coach och sådär. Så att, och sen har ju Kent Norberg jobbat med Thomas Montén uppe i Timrå också. Så de har ju en relation också sen tidigare. Så att, ja, men det kan nog bli bra. Det gäller ju att få upp ett bra HV-lag. Det är väl där de har en utmaning. De måste in med lite kvalitet i det här laget för att ta nästa steg.
Är det reaktionerna inifrån laget som inte har varit?
Nej, men det var bara man läser på olika forum och sådär. Så kanske de kanske tror att nu ska typ Wayne Gretzky komma och coacha HV. Det är lite så som fans funkar. Att man förväntar sig något toppnamn. Vad nu det är, jag kan inte säga något. Något toppnamn. Jag fick massa direktmeddelande på Twitter och de bara nej. Säg att du har fel. Säg att det blir Rickard Grönborg. För då tror man att Rickard Grönborg är magisk och fantastisk. Men han, som jag har förstått, är väl klar för Finland nästa år då. Men man förväntar sig liksom det här namnet på översta hyllan. Och när det inte blir från översta hyllan så är det lätt att man blir lite besviken.
Ja, och det är väl, jag såg en intervju där på HVs hemsida med Kent Norberg där han förmedlade ut att han ville ha en tränare som är van att jobba med unga spelare. Och det blev väl liksom den signalen som jag förstod att vilken spelare, eller vilken tränare det handlar om och så. Det är väl en lite nytt att höra det från Jönköping kanske på det sättet. Det är väl inte det som har gjort sig känd för med från Kenta Johanssons tid och framåt liksom. Utan det har väl varit, man har ju haft ganska etablerade lag och köpt in ganska etablerade spelare. Jag vet inte om det är ett nytänk nu eller om det är, eller hur man har tänkt det. Men Montén har ju jobbat 6 år med juniorkronorna. Och jag tänker väl kanske att när Frölunda värvade Roger Rönnberg 2013 efter han hade jobbat 3 år med juniorkronorna, så var ju en stor del i att man ville ha in en tränare som jobbar med unga spelare. Men också att man hade lite fördel av att Rönnberg kände väldigt många av de här yngre spelarna. Att man hade jobbat med dem och kunde locka dem till sig med Wikstrand och Lukas Bengtsson och så vidare med de här spelarna som kom dit. Jag tror inte att det är helt omöjligt att man tänker så också runt Montén. Att han har haft väldigt många av de här spelarna som har varit född typ 97 till 2002 eller någonting sånt här. Och många av dem i Nordamerika kanske väljer att komma hem, så kanske det är en liten fördel där att man kan få lättare att få dem också via att Montén har jobbat med dem. Så det kan väl vara en sak. Jag har varit lite förvånad med tanke på att Monténs SHL-meriter är ju inte så där jätteövertygande, och HV har haft en tuff säsong. Man kräver att det ska bli bättre nu, och många hade kanske förväntat sig ett större namn. Men jag tror också att HV ville göra klart sin tränare oavsett om det blev allsvenskt spel eller SHL. Och då den utmaningen valde Montén att säga ja till, tror jag.
Han spelar ur både Djurgården och Timrå och sådär. Men jag gjorde en lång intervju med Leksands general manager Thomas Johansson här, och då pratade vi lite om tränare. Och då menar han på att tränare, precis som spelare, är ute på en resa och ska formas. Och det är väl det som man, i alla fall om man håller på HV, kan hoppas på och på något sätt tro att Montén under alla de här åren, att han har lärt sig bli bättre och vet vad som funkar och inte funkar. Och så vidare. Han är ju 45 nu om jag räknar rätt. Det var ju många år sedan han var i SHL. Han var ju liksom en liten, inte en tonåring, men strax över 30 när han hade Djurgården och Timrå. Så att det är väl klart att han har ju 10 års erfarenhet nu som har byggts på, och han har ju säkert blivit en bättre head coach.
Och sen har väl Kent Norberg alltid velat haft liksom ett finger med i spelet runt tränare. Alltså kunna ha ett inflytande om hur hans lag ska agera, hur de ska spela och så vidare. Och jag tror han skulle ha svårt att hantera en tränare som är väldigt, väldigt bestämd i att det är jag som bestämmer, vi gör på mitt sätt och så vidare. Utan han vill nog ha en ganska tät dialog med den huvudtränare han har.
Och sen, det var ju, jag tror du som sa det också, Abis, att om man ser på Kent Norbergs CV så har han aldrig haft en utländsk coach. Nej. Så det kunde man väl stryka ganska snabbt också.
Och här och nu så tackar Linköping av Thomas Montén. Tack för allt, Thomas. Den assisterande tränaren Thomas Montén lämnar Linköping Hockeyklubb till kommande säsong. Och då brukar det komma ett pressmeddelande från den andra klubben strax efter. Som förkunnar att han är klar. Så att jag kan nog räkna med att det kommer, när ni lyssnar på det här så har det kommit ett pressmeddelande från HV där Thomas Montén har presenterats som ny huvudtränare. Kent Norberg har för övrigt bekräftat att det blir Montén på någon typ av sån här premiumtjänst eller någonting med HV, hörde jag också.
Och med det så stänger vi ner dagens avsnitt. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen alldeles snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.